Nu ljusnar våren kring allt Sveriges land och trädens alla knoppar ymnigt svälla och älv.
Radio Mises 132. Idag är det den 5 december och jag har Nicodemus med mig.
Ja, det är roligt att vara här.
Ja. Roligt att ha det här. Jag tänkte vi idag ska vi prata om, vi har skrivit två nya introduktionstexter till vår filosofi och vetenskap på mises.se. Den ena är Österriks ekonomi, skriven av undertecknad. Det blir ett annat avsnitt om den. Och den andra är om libertarianism, som övertecknad har skrivit Nicodemus.
Just det, precis.
Jag tänkte att du ska få försvara dig idag.
Absolut. Bring it on, hoppas jag. Nej, men det var kul att kunna bidra med någonting mer seriöst. Jag ska hoppas på att, som jag nämnde tidigare innan vi startade radionspelningen, att kunna skriva lite mer nu på hemsidan. Jag ska ta mig tid att, jag har varit väldigt upptagen med andra projekt, men nu så ska jag bli mer åka av här.
Det låter bra. Mm. Ja, vad kan vi då säga om vår filosofi?
Ja, äger du dig själv, Claes? Eller anser du att någon annan eller staten har större anspråk på ditt liv och din frihet?
Om jag säger så här, det är djure äger jag mig själv, men de facto äger staten en stor del av mig. Så att,
en stor del av din,
jag på den frågan.
Ja. Men är det inte rimligt att någon annan går in och tar tid av ditt liv? Bara för att det är bra för allmänheten att ta tid från ditt liv när du arbetar. Och bestämmer lite grann hur du ska uppfostra dina barn och tänker åt dig när du inte kan tänka själv och sådär. Är inte det bra?
Ja, det finns ju de som tycker att det är bra och fullt rimligt.
Ja.
Jag hör inte dem.
Nej, men det är väl egentligen i grunden det handlar om. En grundläggande själv, alltså intuition. Så det var ju så jag själv kom fram till libertarianismen. Jag kom ju från en ganska konservativ tradition tidigare. Självklart kan vi komma in i det hela via filosofin, vilket jag också på ett sätt gjorde, att det väl, alltså när jag läste Kant och Sedernas metafysik och kom fram till, jag läste Human Action och Ludwig von Mises kantianska, om man ser de första kapitlen i Human Action, handlar ju väldigt mycket om en filosofisk metod som Mises sätter visar vi positivismen på sin tid, behaviorismen och så. Så det fanns både på en djupare nivå, men också eftersom det finns en längre rationalistisk tradition i Europa då, som Mises och den österrikiska ekonomiska skolan tillhör, som jag tyckte var ganska attraktiv intellektuellt och fortfarande. Samtidigt som den på det mest grundläggande planet som jag inledde med är väldigt intuitivt korrekt. Det vill säga att det är ju faktiskt jag själv som måste äga mig själv. Det är jag själv som har, om jag skulle begå ett brott, låt oss säga om jag skulle misshandla någon person på gatan, så är det i högsta grad i andras ögon jag själv som är ansvarig för mina handlingar, min kropp, att jag använder min kropp i det syftet. Då är det jag som är absolut ägare av det jag gör. Men plötsligt då när jag ska börja göra någonting hederligt, som att förvärva pengar eller försörja min familj, eller då finns det någonting som staten som kommer att anspråk på min kropp och hur jag gör och vill ha procent, ganska mycket procent dessutom, av min tid.
Det är lite asymmetriskt.
Ja, verkligen.
Det dåliga vill man inte ha, utan, men det goda vill man ha del av.
Ja, Men varför kan jag då inte säga att sig, att ja, nu har jag misshandlat några pensionärer här, hypotetiskt säger vi. Är det inte då statens fel? Kan inte staten ta hand om straffet för det? Staten tar ju hand om halva mitt arbete. Så att, ja, men det är ungefär så.
Man vinner både på gungorna och karusellerna helt enkelt.
Ja, precis.
Du nämnde, bara en liten parentes här, du nämnde Kant. Immanuel Kant.
Ja.
Kan du inte säga någonting om honom? Hur relaterar han till Mises? Eller hur ser Mises på honom? Vad håller han med? Vad tar han avstånd? Och så vidare. Det finns lite olika idéer om Kant. Jag vet att objektivisterna har sin syn. Ayn Rand har sin syn på honom. Och,
ja. Ja. Om man säger på det mest grundläggande planen så handlar det ju om då alltså sedernas metafysik. Som jag, om man nu ska gå in på, alltså det vill säga Kants moralfilosofi, där man kan se att för att göra en lång historia kort, Kant kommer fram till att i sin etik, dels metoden som man använder, att man kan grunda etiken på förnuftet, det vill säga en rationell process där man kommer fram till att till slut att ingen människa får vara ett medel för någon annan människas intressen eller mål. Människan är ett mål i sig själv. Och när man säger att människan är ett mål i sig själv och inte får att det är den ultimata och dessutom universaliserbara grunden för etiken, så kan man också se att man inte får, när jag ska bygga, om jag ska grunda en politisk filosofi exempelvis då, så måste jag ju där utgå ifrån att jag måste använda människan eller andra människor som ett medel för min egna process. Jag måste betrakta människan som ett etiskt subjekt, det vill säga att jag måste gå genom hennes autonomi. Om människan äger sig själv så har jag inte, om det är den ultimata, dessutom den kändiserbara synen på människan som vilket jag borde ha en etisk syn som är kändiserbar, det vill säga som kan gälla för alla människor. Samtidigt som den här etiska grundsynen, det är ena kriteriet på en helt irrationell etisk grund. Jag kan inte ha en etik som bara gäller på onsdag eller som bara gäller en del av världen eller. Jag måste komma fram till en etik som är universaliserbar, det är det ena. Det andra är att jag kan inte ha en etik som är inte utgår från att människan är ett mål i sig själv. Och när man lägger samman de här, nu kan man inte säga, behöver man inte säga att Kant var libertarian utifrån det här, men den här grundsynen inspirerar ju definitivt, om man ser på den liberala traditionen som vill se människan som ett mål i sig själv. Det vill säga att jag måste hela tiden ta hänsyn till andra människor. Deras egna autonoma uppfattningar när jag handlar. Och det är det man ser då även hos Mises. Då. Sen så lägger Mises också till det som kallas för teleologi, det vill säga att människan är en målstyrd varelse. Och det gör ni då mot positivismen som du nämnde. Det vill säga att i den meningen att människan söker själv att realisera sina egna mål. Det är grundkriteriet som vi vill härleda och härleder sin teori från praxeologin är just det att människan är målstyrd. Och det vill säga att människan inte är och vi kan utgå från det att människan handlar, en handlande varelse. Att det räcker för att vi sen ska bygga vidare vår teori. Självklart så finns det inget fel i att vi tar in kunskaper från den empiriska världen. För att bygga upp vår kunskap om människan. Men i grunden så är det en rationell metod eftersom man utgår från en introspektion. Där man inser att människan handlar och att människan är målstyrd. Samt det kan inte jag önska då, att hon är ett mål i sig själv. Det vill säga hon bestämmer sin egna mål etiskt. Och när man förenar det etiska börandet med hur människan är varandet, så hamnar man någonstans i både den ekonomiska teorin behöver inte vara moralisera, utan den beskriver bara hur människan faktiskt är, det vill säga målstyrd och handlande. Medan den etiska teorin, libertarianismen, säger att hon också bör vara ett mål i sig själv och bör ha sina egna mål. Och då hamnar man till sist, eller kan hamna i en libertariansk syn.
Bara för att avsluta Kant här. Hade han rätt? Vad har han rätt? Vad har han fel? Jag bara slog upp ett citat här från Ayn Rand, tror jag det är. Mannen som stängde dörren till förnuftets filosofi var Immanuel Kant.
Mm. Det är...
Varför säger hon så?
Jag har inte gått in i hennes tolkning av Kant, om jag ska vara helt ärlig.
Men det här med förnuftet, är det någonting som...
Ja, möjligtvis är det så att Kant balanserade ju... Nu vet jag inte om det är säkert det hon åsyftar, men Kant vill ju ha en balans mellan... När Kant skrev kritik av det rena förnuftet, så vill han ha en balans mot den rent rationella synen på förnuftet, som bara har en instrumentell funktion. Och Kant ville balansera, det vill säga, i sin kritik av det rena förnuftet och sin kritik av det praktiska förnuftet, så ville han balansera och säga att det även finns intuitiva sidor hos människan där vi måste ta hänsyn till. Kant var ju, hävdade ju till exempel att tron på Gud och tron på själen var nödvändiga för att man skulle kunna ha en etisk ordning. Någonting som andra upplysningsfilosofer var skeptiska till. Men här så, nu går vi in på en helt annan diskussion. Jag skulle säga att det finns någonting som Ayn Rand faktiskt har gemensamt med så det är, även om jag är kritisk till Ayn Rand på många sätt, och det är just Aristoteles. Det vill säga att även om Mises inte skriver om Aristoteles, så är det ju en aristotelisk metod som en teleologisk metod som Mises för in i sin egen teori. Då.
Teleologi, det betyder att någonting är liksom målstyrt, söker mot ett mål.
Precis. Så om man ser på i den nikomakiska etiken, så anlägger då Aristoteles en teleologisk syn på etiken, det vill säga att människan genom att förvärva vissa dygder, en dygd är en karaktärsegenskap som man uppnår genom övning, det vill säga att det är ungefär som att om du ska bli en god cyklist, så övar du på att cykla. Och när du behärskar cyklingens konst, så förvärvar du de dygder eller karaktärsegenskaper som gör att du, kan cykla. På samma sätt så är det med moraliska dygder, det vill säga som rättrådighet. Om du övar det på rättrådiga handlingar, det vill säga att alltid betala tillbaka dina skulder etc., så bygger du upp en karaktär som är rättrådig. Så tänker sig Aristoteles. Men det stora målet för etiken och för dygderna är till sist då att bli en god människa. Så om du har ett mål med ett liv som är moraliskt, där har vi teleologin. Det kan också vara ett intellektuellt mål som Aristoteles också försvarar, och säga att om du förvärvar vissa dygder i filosofi och matematik, så kan du till sist uppnå målet som är då intellektuell sällhet och insikt, att du blir en person som är har insikt i tillvaron och förstår saker. Det är intellektuella dygder, så att säga. Eller genom intellektuella dygder, att över din kritiska förmåga. På samma sätt så kan man då se, använda Aristoteles teleologin i biologin och andra saker då. Och där kanske har den här blivit kritiserad av mer modern biologi. Det där Aristoteles tänker sig till exempel att ett frö går från potentialitet, och säga, till aktualitet i övergången från frö till blomma. Att fröet har är en potentiell blomma eller har en potentialitet, och aktualiteten, telos, målet för blomma, för fröet, är att växa till och bli en blomma. Men
det här är en illustration av teleologi som min filosofilärare i gymnasiet drog en gång. Jag glömmer aldrig det här. Han sa så här: enligt Aristoteles faller stenen till marken på grund av sin hemlängtan till marken.
Ja, och det var ju,
marken
och
det, är stenens mål.
Ja, precis. Och det kan man ju skratta åt, eftersom senare kom den newtonska uppfattningen, och då började man prata mer om andra typer av kausala samband, som att stenen faller till marken för att det finns en gravitationskraft. Och att stenen har inte...
Jag flyttar i målet lite grann, för ingen kan förklara vad gravitationskraften är för någonting. Det är bara ett annat namn på ett...
Ja,
precis. På en annan modell, liksom.
Precis, så när Mises skriver då det, man kan säga då att självklart så kan man ju, behöver man inte använda en teleologi när man ska förklara naturliga fenomen, naturliga kausala orsakslager, alltså enkel kausalitet som orsak och verkan. Du säger att du slår en biljardboll, en vit biljardboll mot en annan biljardboll, och då börjar sätts den andra bollen av kraften från den första bollen i rullning, exempelvis. Det är en enkel kausalitet. Du kan använda det på naturen, och det är giltigt för naturliga fenomen, visst, säger Mises. Men när det kommer till människan så är det lite mer komplext. Vi är inte styrda på samma sätt av en kausalitet som ligger utanför människan och en kausalitet. Vi kan vara det, om till exempel om jag nyper dig i armen och du ropar aj, så är det en form av enkel kausalitet. Men när det kommer till handlande, när det kommer till ekonomiska mål, när det kommer till etiska mål, så är det så att, ja, där är det nog så att vi har våra, att människan är sin egen, har en egen agens. Det vill säga att människan sätter sina egna mål och är sin egen orsak. Och det är det vi brukar säga då, att människan är autonom, har en autonom agens. Och det är därför som jag tog inledningsvis då, det är därför jag blir ansvarig ifall jag skulle gå ut och begå brott. Eftersom det är jag själv som, om jag nu inte är psykotisk eller styrd av någon annan utifrån, eller tror mig vara styrd av någon annan i en psykos, eller att jag är så pass sjuk, så är det jag själv som har gräns för mitt handlande. Om jag hade målet att göra inbrott, så är det jag själv som är ansvarig för det här inbrottet och den här stölden. Och det, då går man in då på etik då. Så.
Det var det vi skulle tala om.
Ursäkta?
Och det var ungefär det vi skulle tala om från början.
Ja, precis. Jag försökte bara knyta ihop säcken här. Och där säger då Mises att man kan se på ekonomin på ett annat sätt än det som Mises gör. Och det vill säga att man kan, det finns ju en tradition som är mer empirisk, som går huvudsakligen då genom de brittiska filosoferna. Den brittiska, alltså mer empiriska, empiristiska analysen av, där man går ut i samhället och ser på hur människor faktiskt agerar. Och om man ser på Chicago-skolan, Milton Friedman, den typen av ekonomiska resonemang utgår ju självklart dels från rent intuitiva, rationella hypoteser, men också utifrån ta in mer empiriska data för att komma fram till vad som är ekonomiskt rimligt och inte rimligt. Medans Mises, och det är därför han tillhör en rationalistisk tradition, vill deduktivt härleda ekonomiska sanningar från axiom, det vill säga förnuftigt, rationella axiom, där man kommer fram till att människan som handlande agent är målstyrd. Det är ett form av axiom, och där man då kan härleda från det att hon söker komparativa fördelar i en värld där hon styrs av sina egna ekonomiska mål. Att hon söker realisera det som är bra för henne själv, och där hamnar man i österrikisk metod, ekonomisk metod. Så när jag går in på libertariansk, som är då, ja, det är så människan är, säger Mises. Man behöver inte vara, det är ingen moralisk uppfattning. Den subjektiva värdeteorin har inte med moral att göra. Människan beter sig på det här sättet när hon handlar på marknaden. Det är hur hon är. Men om man går in på hur hon bör vara, så bör människan, säger, om man kopplar på vad som är libertarianskt i det hela, så bör människan dessutom ta hänsyn till enligt libertariansk moralisk teori, alltså bör människan ta hänsyn till att andra människor också har en frihet, också är autonoma agenter och inte bör hanteras som medel för någon annan, som, det vill säga att om hon inte går med på det själv. Det vill säga att jag har inte, jag kan ingå en affärsöverenskommelse med dig, Klaus, om att vi ska utbyta varor och tjänster och därmed förvärvar jag en del av din egendom genom frivilliga transaktioner. Och när jag gör det frivilligt så har jag tagit hänsyn till din autonomi och din äganderätt. Men om jag skulle stjäla från dig så har jag inte, så att säga, tagit hänsyn till din autonomi. Utan då har jag hanterat dig och ditt arbete som ett medel för mig själv. På det sättet att jag inte tar hänsyn till dig som subjekt. Och då har jag således inte libertariansk teori begått någonting omoraliskt. Så när man ser på det på det sättet så kan man då grunda det som även Rothbard och senare Hoppe och en libertariansk politisk teori där människan ett äger sig själv, äger frukten av sitt eget arbete och där alla människor måste behandlas och betraktas som mål i sig själva, det vill säga de måste se dem som att de äger rätt till liv och frihet, och att det som följer av detta är då det som jag kallar för icke någon aggression principle eller icke-aggressionsprincipen, det vill säga att jag får inte använda våld och tvång i ett initialt skede utan enbart som självförsvar. Endast på det sättet så kan jag verkligen behandla och bemöta andra människor som mål i sig själva.
De olika figurerna bakom den här filosofin, Mises, Rothbard, Hoppe, vad har de bidragit med? Mises är ju inte kanske framförallt libertarian, eller han är ju klassisk liberal och så.
Ja, visst. Han var ju... Han blev adlad av Habsburgarna. Han försvarade statens nödvändighet. Han såg när det kommer år till inre yttre säkerhet, vilket är typiskt för det som kallas för den klassiska liberalismen. Den klassiska liberalismen försvarade behovet av, som man såg, en stat som upprätthåller domstolsväsende, en gemensam rättvisa som utövas då av en aktör som i det här avseendet då har ett monopol på den juridiska dömande makten i ett samhälle. Och dessutom då en gemensam polis och en gemensam militär. Och att syftet med den här ordningen var ju då att när man har den här strukturen för samhället, ansåg den klassiska liberalismen, så har man också en grund för att kunna därutöver då ha ett så fritt samhälle som möjligt, där man kan ha en fri, som Mises försvarade i högsta grad då, en ekonomi där staten inte lade sig i ekonomiska transaktioner där människor hade en yttre kontroll för att de skulle kunna agera frihetligt sinsemellan i det civila samhället. Det var så man tänkte sig. Sen ser man ju då med Murray Rothbard som var Mises lärjunge, så sker ju då en utveckling av den här teorin. Där man går in och ser att är det verkligen nödvändigt, för att göra en lång historia kort, är det verkligen nödvändigt att vi har ett monopol på de här funktionerna i staten? Och där så ser man ju, när man börjar resonera, där ser man då en övergång från klassisk liberalism till de mer moderna, om man får säga så, libertarianska traditioner, för det är inte bara en, man kan tolka det på flera olika sätt, som man ser i mer modern och senmodern libertarianism. Det vill säga att man börjar mer och mer ifrågasätta behovet av ett våldsmonopol. Och där så hamnar man, man tittar exempel, man kan även titta på historien då, hur alltså Förenta Staterna i dess tidiga år, eller man kan titta på hur skulle decentraliserad ordning kunna fungera där man inte har just en stat som en betydelse våldsmonopol som utövar den här typen av kontrollauktoritet. Mm. Och det är någonting som sen då Hoppe springer vidare på ytterligare med främst då på en argumentativ grund, att han försöker grunda då libertarianismen på med nya etiska rationella argument. Så att där ser man då en utveckling från Mises till Rothbard till Hoppe.
En länk i det här steget då mellan Rothbard och Hoppe, som jag förstår det. Enligt Rothbard så är ju då libertarianismen, det är någonting man väljer.
Ja.
Enligt Hoppe så menar han att under vissa förutsättningar, under vissa, han pratar om argumentationsetik, om du är villig att argumentera med en människa, så har du redan valt libertarianismen.
Ja, och det är just det, eftersom, och det där som man kan ifrågasätta, alltså det här är ju en rent rationell filosofi, det vill säga att det diskursetiska argumentet som Hoppe det använder, och som man faktiskt har inspirerats av en helt annan filosof som heter Jürgen Habermas, för Hoppe studerade om Jürgen Habermas som tillhör en annan, helt annan tradition, filosofisk tradition, alltså Habermas tillhör, är ju en rest av Frankfurtskolan så att den sista arvtagaren av Frankfurtskolan. Men
han släcker lyset.
Vad sa du?
Han tar med sig flaggan och släcker lyset.
Ja.
Men han hade kunnat hoppas i alla fall, men den lever ju
och det är inte, om man säger Habermas, han är ju själv grundad i en kantiansk etik. Han höll en fantastisk föreläsning om den eviga freden, som var en av Kants pamfletter, där han försvarade då den eviga freden, som sen har inspirerat FN. Men det är en helt annan tradition. Men när man ser på det här då, så om man går över till Hoppe, så vad innebär då diskursetiken? Jo, följande. Det spelar ingen roll. Nu sitter vi två och pratar i radio här, men om du har ett, säg att du har ett runda bordsamtal där vi sitter en grupp personer som ska ha en diskussion, låt oss säga om vad som helst i stort sett. Då ska man fram till göra en överenskommelse, säger vi då. I en klassisk, alltså det man brukar prata om diskursetik, det är att alla ska ha uttalande rätt i runt det här bordet, alltså kunna säga sin mening, man ska inte avbryta, man ska inte varandra, utan man ska ge varandra tid, man ska ta hänsyn till vissa spelregler. Det brukar kallas för diskursetik, alltså etiska ramar för samtalet, kan man säga så. Men det Hoppe säger är då att han gör en analogi mellan då att varje form av rationell diskurs, eller varje form av diskurs där man har en kommunikativ och försöker uppnå ett kommunikativt telos, eller att ha ett mål för diskussionen, måste utgå från att vi använder varandras åsikter, eller vi respekterar varandra som autonoma agenter i det här samtalet. Och därmed, när vi gör det, så har vi gått ner på att vi använder just kommunikationen som medel för att uppnå gemensamma, vi behöver inte vara överens, men vi använder kommunikationen som medel för att nå varandra, att bemöta varandra. Och därmed så utgår vi, så har vi sagt att våld och initieringen av våld och tvång i samtalet inte är det som vi har valt bort, så att säga. Och då de facto så uppfyller vi, eller agerar vi som rationellt för det första, men vi agerar som att alla människor i diskussionen, alla deltagare i diskussionen är mål i sig själva. Och inte får liksom, man får inte använda tvång som medel för att nå fram till varandra. Utan det är just det, man måste appellera till de andras förnuft. Och på samma sätt så gör man ju på marknaden när man sluter avtal eller man går in i affär och köper någonting, så använder man just priser och avtal för att kommunicera. Och därför så kan man abstrahera den här synen då på andra situationer.
Just det. Bara som en liten parentes här. Vi brukar ju få kritik här på institutet att Mises var minsann inte libertarian eller anarkist. Och vi ska inte dra hans namn i smutsen genom att propagera sådana läror, irrläror under hans namn. Så det är väl inte hur många gånger vi har fått påpekanden att vi måste byta namn på det här institutet och sidan. Eftersom Mises var inte libertarian eller anarkist.
Mm.
Nu gör ju vi som vi vill själva, men Mises hade nog inte riktigt tänkt hela den här tanken klart. Han sa ju faktiskt vid något tillfälle, skrev ju att om det vore möjligt så borde varje samhälle kunna decentraliseras till sin minsta enhet, det vill säga individen.
Ja, och det är det som är, alltså hela den diskussionen är väldigt larvig faktiskt, för att jag tycker det. Det är ju, Mises var ju den största erkända ekonomen i det som är Österrikes ekonomisk metod. Men Rothbard var direkt lärjunge till Mises, alltså en av hans främsta lärjunge. Och det är Murray Rothbard som, när man ser på den ekonomiska sidan av teorin, utvecklar och fortsätter att, när han skriver Man, Economy and the State, så fortsätter han helt i den praxeologiska traditionen, helt i den messianska traditionen. När Rothbard skriver i artiklar eller går in på The Philosophy of Liberty och försöker utveckla den politiska libertarianska sidan här. Han är ju Rothbard också som på ett sätt myntar eller använder namnet libertarianism för sin egen åskådning för första gången. Enligt Hoppe så skedde det i hans vardagsrum i New York, så använde Rothbard då libertarianism för första gången. Så är det ju också i samma traditions i samma filosofiska tradition. Och det är ju på ett sätt som att man kan säga att du får inte kalla dig för kantian eftersom du har utvecklat Kants grundläggande filosofiska premisser. Mises kan man säga var kantian i sin filosofiska metod, men han behöver inte kalla sig för det. Men om vi kallar oss messianer, vilket vi är ekonomiskt, så beror det på att Mises har betytt väldigt mycket för de teorier vi själva använder, men som vi också har utvecklat från Mises. Bara det faktum att Mises trodde på ett våldsmonopol behöver inte bidra till att vi måste ändra vårt namn, eftersom det inte var en väsentlig del av hans teori. Hans stora teori handlar inte om våldsmonopolets nödvändighet, utan Mises stora teori handlar om praxeologin, och det handlar om friheten, ekonomisk frihet på en fri marknad, och det handlar om synen på människan som ett mål i sig själv och som styrd av mål, av en teleologi. Så att det där, jag har svårt att förstå det resonemanget, att man inte kan, ja. Och Mises själv hade inga problem med Rothbard. Så att säga, man får Och det, även inom, om man ser på det som är det stora internationella alltså institut som alltså i världen idag, så eller den österrikiska ekonomiska skolan, så finns det ju många olika teorier inom samma skola. Alltså det har ju olika, man kan bara strikt dra badian, eller man kan, när det kommer till mängden valuta en bank måste ha till exempel, man kan ha en annan typ av superbanker, man kan ha vi har Walter Block som har sin syn på migration exempelvis, och vi har Hoppe som mer appellerar till oss i Sverige och hans syn på migration. Man kan ha olika sätt att se på saker inom den här skolan. Så att, och alla kan vi vara överens ändå om flexologin och metoden ekonomi, och vi kan vara överens ändå om att vi har en libertariansk politisk uppfattning.
Det påminner om en annan kritik som libertarianismen brukar få. Den brukar få ett antal vanliga kritiker, till exempel att den leder till, den utgår från att allting är individer. Vi har inga gemenskaper. Den är atomistisk, brukar man säga. En annan kritik är att libertarianismen säger ingenting om det här. Den säger ingenting om klimatförändringar. Den säger ingenting om vad ska vi ta? Vad man ska äta för att må bra. Alltså, man kan inte kritisera någonting för någonting som den inte befattar sig med, menar jag. Men det är just det som är grejen med libertarianismen. Den är så minimal, men den gör inte heller anspråk på att vara en fullständig liksom samhällsfilosofi. Den är kompatibel med många olika synsätt.
Absolut, och det är därför som jag i avsnittet som är då libertarianism på betonar vid flera tillfällen just det här att libertarianismen är den grundläggande politiska grunden, vi kan se det som golvet, grunden för vår politiska uppfattning. Den etiska grunden för vår samhällssyn. Det vill säga att vi vill ha ett samhälle där alla människor, där vi utgår från att alla människor äger sig själva och äger sitt arbete. Och att ingen får användas som blott som medel utan att ha gett sig samtycke för andra individers vilja. Att vi inte vill initiera våld och tvång i något led i sociala interaktioner med andra. Utan vi vill ha ett samhälle som är så fritt som möjligt. Det vill säga, det är grunden. Den här grunden säger ingenting om att individerna inte får samarbete med varandra. Inte får grunda gemenskaper, inte får ha kollektiva identiteter på individnivå. Jag ska ta ett exempel. Det kan vara rationellt för mig, eller jag kan ha ett mål att med mitt liv, att jag tycker om, låt oss säga att ett fotbollslag, och jag identifierar mig väldigt starkt med det här fotbollslaget. Låt oss säga att det är Djurgården, bara för sakens skull. Och att jag betalar medlemsavgift till Djurgården, eller det kan vara AIK, det spelar inte så stor roll. Jag vill inte provocera någon i onödan som lyssnar på det här med en specifik klubb, utan jag har en stark identifikation här. Och det innebär att jag kan ha en kollektiv identitet med andra djurgårdare eller AIK-are. När det är fotbollsmatcher så identifierar jag mig, jag sitter på en sida av läktaren. Det påverkar mitt beteende, det påverkar mitt sociala umgängesliv efter matchen och före matchen. Och om jag är ihärdig supporter så bygger jag upp väldigt mycket. Jag bygger upp en del av min identitet kring den här klubbgemenskapen. Det är ju en form av kollektiv identitet som jag har som individ. Som påverkar de mål jag har och det jag eftersträvar i vissa kontexter. Det finns inget problem alls med att ha en sån syn och samtidigt vara individualist. På samma sätt så kan en individ ha andra former av kollektiv identitet. Till exempel man kan tillhöra religion, eller man kan anse att det är värt att bevara en västerländsk kultur i sitt närområde där man bor. exempelvis. Det är också en form av kollektiv identitet som dessutom ser till någon form av kulturhistorisk gemenskap med andra personer som har levt och kommande generationer som kommer att leva. Det är inget problem att en individ hyser sådana kollektiva identiteter. Vi är inte motståndare till att det finns att man utgår också från att kollektiva identiteter och kollektiva grupper av människor under sådana identiteter kan utöva påtryckningar och tvång mot individer på olika sätt. Det vill säga att vi är fullt medvetna om att i ett samhälle kan förekomma brottssyndikat, det kan förekomma en stat exempelvis som är en form av brottssyndikat i det här sammanhanget som utövar våld och tvång på en kollektiv nivå mot andra individer. Och att individerna därför har självförsvarsrätt att gå samman mot exempelvis en kriminell klan i deras lokala område och därmed kanske forma någonting gemensamt under en gemensam fana som ska återta friheten exempelvis då, bara som ett exempel. Det finns inget problem alls med att vi från individnivå går upp till en högre form av social nivå då, det vill säga form av gemenskap eller så. Det är det ena. Och det andra är då, varför säger libertarianismen ingenting om klimatet? Nej, men det handlar inte om libertarianismen är som sagt en grundläggande filosofisk åskådning. Det enda man kan säga som är relevant utifrån klimatdiskussionen och libertarianism är att de som man kan se på de politiska åtgärder som görs för klimatet eller som det är där som den libertarianska analysen framåt med att dels ett om man nu ska ha så tror jag att den fria marknaden ger de bästa lösningar på klimatfrågor, att decentraliserade ekonomiska lösningar är mest rationella för att komma fram till ny teknologi och de bästa produkterna som för klimatet. Det är det ena. Det andra är att vi skulle definitivt motsätta oss vissa politiska åtgärder som skulle syfta till våld och tvång mot individers frihet i klimatdebatten. Eftersom vi inte anser att det finns någonting i verkligheten eller någonting som har rätt att tvinga människor till en viss typ av beteende. Det gäller oavsett om vi pratar om vaccinering eller om vi pratar om klimatåtgärder eller om man pratar om det är den nya tidens de som är anhängare den nya tidens totalitarism. Förr var totalitarismen inriktad på att människor på ekonomiska argument för att betvinga människor att hon ska uppnå större grad av ekonomisk jämlikhet och därför behöver vi ha en stat och därför behöver vi ha någon form av struktur som utjämnar ekonomiska villkor. Den nya tidens totalitarism använder andra typer av argument för att genomföra liknande former av alltså förtryck mot individers frihet. De kan använda sig av en pandemi eller de kan använda sig av klimatet eller de kan använda sig av alla typer av katastrofer för att betvinga människor. Och där så har vi där tjänar libertarianismen som en grundsyn att varje form av tvång mot människor är avseende att tvingande vaccination, tvingande vaccinering exempelvis är moraliskt fel. Och där behöver vi inte alls ta hänsyn till sakfrågan. Det vill säga, är det rätt med vaccinen eller stämmer det att vi står inför klimathot? Vi behöver inte alls gå in i den här diskussionen. Vi är intresserade av enbart av används människan som ett medel för att staten ska uppnå de här målen. Vi kan alltid säga att det är fel att tvinga människor in i någonting som de själva inte har valt. Så. Där spelar libertarianismen roll då. Men vi har ingen, vi behöver inte ha, ska inte eller ha en åsikt för allt och alla och en var om vad som är sant eller inte sant i de här frågorna. Vi uttalar oss bara om vad som är rätt och fel mot individer.
Så libertarianismen har ingen åsikt om vi ska bära munskydd eller inte?
Nej.
Okay.
Jo, ja. Den skulle säga så här. Om du bär munskydd frivilligt och du själv väljer att bära munskydd så är det okej. Okay. Om du har en stat som vill tvinga människorna med att ha munskydd och använder polisiärt våld för att de ska använda munskydd så är det moraliskt fel. Men du har inte heller rätt att tvinga människor från att inte ha munskydd. Eller lika lite som du har rätt att tvinga människor att ha munskydd. Så att det är så. Det är det enda du säger. Mm.
Just det. Jag tittar i din text här. Här står till exempel om, du skriver om missförstånd om den här principen om icke-aggression. Till exempel att man blandar ihop det här med pacifism.
Ja. Ja, precis. Det är ett av någonting som jag har hört, att libertarianismen är verklighetsfrämmande och att alltså, det är ett tänkande som aldrig kan realiseras, för människan behöver en stat och det går inte att ha en syn på att fred och frihet är någonting som automatiskt kommer uppstå när vi tar bort staten, utan snarare är allas krig mot alla. Det är ett av de vanligaste argumenten som ett vanligt argument som man hör helt enkelt. Och då har man ju också missförstått grundsynen. Grundsynen är ju följande. Vi utgår från samma etiska grund, det vill säga icke-aggressionsprincipen. Och så kommer vi fram till att, så du vill alltså sätta en stat i händerna på en korrumperad människa som använder andra människor som medel. Och att du därmed öppnar för att den värsta formen av psykopater som just vill använda våld och tvång, att de då får makten via till exempel en demokrati i staten, vilket händer när du har en sån institution, att du öppnar just för det du vill undvika. För att man tar bort det här. Staten är inte en moralisk institution. Det är det man utgår ifrån. Att staten är det som ska upprätthålla en moralisk ordning. Men tvärtom, staten har i alla tider under hela mänsklighetens historia alltid varit den enskilda aktören som har gått emot det som man vill ha, det vill säga fred och frihet. Alltid. Det har alltid varit stater som har gått emot människans frihet. Så det argumentet faller på den grunden, det vill säga staten är maffian i sammanhanget, staten är det som verkligen utövar våld och tvång i alla historiska sammanhang. För det andra så missförstår man att det här, vi är inte pacifister, det vill säga att vi tror på att våld är en nödvändig del av människans tillvaro, så kommer det alltid att vara, och att vi alltid kommer att leva i en tillvaro av permanenta konflikter på grund av att människan, att det alltid kommer finnas människor som anser att de har rätt att stjäla, mörda och bedra andra. Men det vi säger är ju mer realistiskt. Därmed att oberoende om det är en maktorganisation eller en stat som utövar stöld, mord, tvång och våld, så har alla individer alltid rätt till självförsvar. Och när du i så fall erkänner att människan har rätt till vapen och rätt till självförsvar, så skapar du snarare då enligt oss en mer rimlig möjlighet för att upprätthålla friheten. Det vill säga att varje individ och varje familj får ha tillgång till egna vapen, egna former av samverkan, egna former av gemenskaper där de skyddar staden eller skyddar familjen från våldsaktörer. Till exempel klaner som staten på ett sätt också har importerat. Och har rätt att skydda sig mot de här då med våld. Och därmed så får du ju en bättre grund, en bättre strukturell grund för ett fritt samhälle. Det vill säga att du decentraliserar våldsmonopolet. Det är inte längre ett monopol. Du behöver inte längre vänta 30 minuter eller en timme eller på sina håll i Sverige 2 timmar för att polisen ska komma när du blir utsatt för våldtäkt eller våld eller misshandel eller rån i ditt eget hem. Du tar själv ansvar och du har fullständigt totalt rätt att ta ansvar för att själv försvara dig, din familj, när det väl sker. Den kvinna som blir utsatt för ett våldtäktsförsök har själv skjutit ner och haft ihjäl våldtäktsmannen i samband med övergreppet och har själv tagit, haft en möjlighet att hon har sluppit bli våldtagen. En familjemedlem har försvarat sin familj med vapen och själv skjutit ner inbrottstjuven och behöver inte vänta på att brottet ska vara fullbordat när så sen när polisen kommer. Det är den typ av rätten till självförsvar helt integrerat i vår teori.
Och då brukar folk säga så här, och då ska alla få äga en atombomb eller?
Självklart så blir det ju praktiskt helt omöjligt att man ska gå in på den nivån, utan det handlar ju om en rimlig del av ett självförsvar som inte får påverka miljön och andra människor i deras närområde, vilket den definitivt mer avancerade vapen skulle göra. Men däremot så är det inte alls fel att en större entitet i gemenskap, exempelvis en stad, har egna både luftvapen och pansarvagnar och robotar för att kunna försvara staden. Det finns ingenting som hindrar heller att en och det är det vi försvarar rent praktiskt, om vi har praktiska historiska exempel, så det här är inte alls en verklighetsfrämmande tid, utan det här har förekommit under historien. Vi har sett Förenta staterna i republikens unga år var ett libertarianskt samhälle. Vi kan hitta fler exempel under det medeltida Europa. Vi kan hitta exempel på vi kan se på Schweiz idag, vi kan se på Liechtenstein, vi kan se det vi önskar som praktiska. Det här finns i verkligheten, det här finns i historien. Det har funnits flera libertarianska kulturer och samhällen i historien. Det vi vill är att vi går tillbaka, vi utgår från de här principerna, eller utifrån de här principerna så utgår vi från individens rättigheter, och sen så bygger vi upp. Och på högre nivåer av samarbete i gemenskap så är det klart att vi kommer få försvarskonfederationer. Även om vi låt oss säga då som ett exempel att vi först då via secession får ett fritt Norrland, ett fritt Skåne, ett fritt Jämtland, ett fritt Härjedalen, ett fritt Halland, ett fritt Blekinge, ett fritt Gotland etc. etc. ett fritt Stockholm. Om vi inte längre har alla i det här decentraliserade samhället, så har vi autonoma regioner som styr sig själva oberoende av varandra på ett sätt, men som samtidigt har frihandel inbördes eller mellan varandra, men som själva lokalt och även innanför regionerna så kan man uppstå olika typer av gemenskaper utifrån de här principerna, olika typer av byar, olika typer av kommuner, olika typer av inriktningar på olika sätt där man tar hänsyn till individuell frihet. Det finns ingenting som hindrar att de här regionerna sen sinsemellan, ja, vi har ett yttre hot, låt oss säga då att Sovjetunionen uppstår, säger vi i vår närhet. Att de har att de ser det rationellt att vi går samman i ett försvarssamarbete. Vi vill en konfederation, låt oss säga konfederationen Sverige, där vi har en försvarssamverkan. Det finns ingenting alls som hindrar det, eller att vi har ett Norden exempelvis då som består av en försvarskonfederation. Baserat återigen då på frihet i varje led. Idag har vi, istället för frihet i varje led, så har vi tvingande lagstiftningar. Vi har tvång i varje led och ytterst så är individen helt maktlös utifrån de socialt närstående som staten har egentligen tillåter. Individen kan inte försvara sig själv idag. Men svårt synsätt är att självförsvarsrätten börjar med individen. Individen är alltid den minsta minoriteten. Och sen så bygger man upp då utifrån det.
Ja, egentligen är ju libertarianism är väldigt enkelt. Det är ungefär vad man fick lära sig när man var liten av sina föräldrar.
Mm.
Och sen när man växer man upp och så får man lära sig samhällskunskap i skolan. Och sen så vänds allt upp och ner på ända till slut.
Ja, precis. Och, ja.
Mm. Bra. Ska vi se om vi ska ta någon avslutande poäng här. Ja, du skrev lite grann om Sverige på slutet här också. Du sa ju att det finns gott om historiska exempel. Och även Sveriges historia är ju frihetlig, libertariansk som egentligen alla samhällen är. Och sen kommer ju då de här härskarna som vill ena länder, som det kallas. Det vill säga lägga dem under sig och bygga större enheter. Sverige enades ju från diverse olika landskap och från ännu mindre delar ursprungligen, brukar man ju säga.
Ja.
Men det här, sånt här sker ju aldrig, eller väldigt sällan så sker ju det här frivilligt, utan det är någonting som kommer uppifrån.
Ja.
Och varje gång den här nya större enheter skapas så är det genom erövring och underkastelse. Ja. Och nästan alltid så sker det ju diverse revolutioner, uppror, motstånd och så vidare och så vidare. Och det här är ju precis vad libertarianismen är. Det är alltså rätten att få styra sig själv som hela tiden då krossas.
Ja. Är det okej om jag ger 4 exempel på det här?
Absolut.
Ja, vi börjar med franska revolutionen. Så var det helt uppenbart att invånarna i Vendée, en stor region i Frankrike, inte ville underordna sig republiken eftersom de var vana vid självstyre lokalt. Eftersom de hade, det var både bönder och adel, inte alls bara adel eller borgare, utan det var också bönder, enkla bönder som gick samman tillsammans med borgare och adel för att försvara regionen mot republiken. Det första massmordet i historien skedde i Vendée, när Robespierre, jakobinen Robespierre, den första förlagen till senare tiders stalinister och socialister, gick in och med våld hade gällt över 300 000 invånare i Vendée, eftersom han ville ena republiken under centralmakten i Paris. Det var ett exempel på när man gick emot en centralism och tvingade in människor. Andra exemplet går vi tillbaka i historien, men och i rummet går tillbaka till Sverige och ser på de fria bönderna kamp och centralmakten i Stockholm, där Dacke ledde en armé mot Gustav Vasa för samma principer som i Vendée, fast här i en svensk kontext och dessutom tidigare i historien, ville ha lokal självstyre, självbestämmande rätt, men det handlar också väldigt, väldigt mycket om religionsfrihet i det här sammanhanget. Exempel nummer 3. Vi har Förenta staterna, där människor utvandrade från Europa till Förenta staterna för att undkomma monarkier och politiska strukturer som blivit allt mer förtryckande mot deras religionsfrihet och deras rätt till liv, frihet och egendom. Och att flera av de här från början var eftersträvade någon form av konfederation, inte federation utan konfederation i sitt nya sammanhang. Exempel nummer 4, så hade faktiskt monarkin i Ryssland under Tsar Alexander II hade decentraliserat jordbruket på 1800-talet, gjort bönderna, skapat autonoma regioner med där bönderna fick äga för första gången i rysk historia. Ryskland var ett efterblivet land i alla avseenden. Det var en förtryckande adel. Men han genomförde jordbruksreformen som gav bönderna äganderätt. Sen kom den ryska revolutionen 1917 och ville tvinga in bönderna återigen under staten och i ett förtryck som var värre än vad som någonsin har förekommit tidigare i historien. Och förtrycka deras religionsfrihet, förtrycka själva deras mark och föra in dem i kollektivjordbruk istället som var alltså statligt kollektivjordbruk. Inte alls det att de ägde det hela själva. Och där gör bönderna uppror mot Sovjetmakten, uppror mot bolsjevikpartiet. Detta sker efter 1917 och det var flera bonderesningar som åsyftade mot bolsjevikerna, som åsyftade att återta makten och rätten till land. Och bönderna, och där får man inte läsa i historieböcker oftast, bönderna gjorde uppror mot bolsjevismen. Och det var alltså hundratusentals bönder i olika regioner, bland oblast, regionen oblast, som gjorde uppror mot centralmakten i Sovjet. Det libertarianska svaret på allt det här är att makten och staten alltid eftersträvar centralisering, alltid eftersträvar förtryck. Och att den libertariska friheten är någonting som alltid måste försvaras i alla tider, i alla sammanhang. Det som den grundläggande synen på mänsklig värdighet är någonting som återkommande alltid bör försvaras. Och genom att föra ut libertarianska tankar och libertariansk filosofi, om man har, vilket vi sysslar med, så är det ett sätt att bevara och förvalta ett frihetligt där som går långt bortom den klassiska liberalismen ideologiskt, utan som i grunden handlar om mänsklig värdighet, skulle jag säga det som. Och ja, det är några ord att avsluta det hela med, men man kan också se det på, jag ska ta ett femte exempel. Det är också Europas långa kamp mot islamska invasionsarméer, skedde också i namnet av frihet och synligt religionsfrihet, eftersom man såg det här som förtryckande och som en form av våld och tvång som kom utifrån. Då vi har massvis med invasioner och invasionsförsök från osmaner och umayyader under historien. Och där man då tack vare det här motståndet har lyckats bevara en, under medeltiden och senmedeltiden, ett fritt samhälle i Europa, relativt friare än vad vi hade fått in annars. Så.
Mm. Just det. Och det är inte så här att vi pratar om libertarianism eller inget.
Nej.
Utan allting är ju på en skala. Och varje steg i rätt riktning är ju en förbättring.
Absolut.
Och där är just decentraliseringen, alltså den ultimata friheten, att varje människa gör precis, följer precis sitt eget samvete och gör vad han tycker är rätt. Ja. Men och det är liksom den slutpunkten av decentralisering. Men ju mer decentralisering man kan få, desto bättre är det. Även om man inte når till liksom slutstationen. Men, men mer lokalstyre, mer decentralism är bättre och ett steg i frihetligare eller mer libertariansk riktning.
Absolut.
Och tyvärr idag så är det väldigt lite av den varan. Och man kan, jag brukar se människans historia som kampen mellan två krafter, centralisering och decentralisering. Och centraliseringskraften har ju haft stora framgångar under många hundra år,
ja,
senare.
Och visst, Klaus, är det irriterande när vi då har falska liberaler, skulle jag kalla dem för. Eller, de är inte liberaler i någon mening, som vi kan prata om Centerpartiet till exempel.
Jag tänkte, det är kul att du säger det, för jag tänkte faktiskt som slutfråga här, jag vet inte om det här blir sista frågan, men fråga, om Annie Lööf, är hon libertarian?
Nej, inte i något avseende, hon är inte liberal. Det är inte liberalerna heller. Det är alltså, för det första så handlar det ju, om man säger liberalerna gick ut för ett tag som ville ha ett federalt Europa. De är extrema etatister, de vill förstärka EUs makt. De vill, det de har kopplat på det hela är ju inte libertarianism, utan det de har kopplat på de här etatistiska teorierna, utöver då välfärdssocialism och andra former av förtryck, är ju då två saker. De har kopplat på, ja, vi underlättar regelverket lite grann för företag. Ja, det kan man ju se då, ja, det är väl någon form av liberalism i det, men, det är ju, men samtidigt som är för regelverken och samtidigt som är för staten och samtidigt som är för tvången. Så det är det ena. Och det andra är då livsstilsfrågor. Alltså du säger personliga livsstilsfrågor är någonting som man har kollat på. Det vi skulle kalla för libertinism. Och det där vi hade ju då SUF, ungdomsförbundet, som för något år sedan då, det här var inte, självklart, även om det inte är den största frågan för Centern och inte den största frågan för ungdomsförbundet och inte den viktigaste frågan heller, så var det ändå så att debatten var väldigt tongivande. Det skrevs om det i dagstidningar, det skrevs om det i Svenska Dagbladet, det skrevs om det i Dagens Nyheter, det skrevs om det på 18-talet. Just det här diskussionen om man ska tillåta nekrofili i ungdomsförbundet var aktivt då, eller det här med att tolerera incest i familjer var också någonting man diskuterade inom förbundet. Och det här är exempel då på livsstilsfrågor som andra då säger, ja, det här är då det som gör partierna liberala. Och det är ju snarare det, det är liksom ingen seriös libertarian har liksom tagit frågan om nekrofili som den första frågan eller som en allvarlig fråga eller ens fört upp till diskussion. För det handlar om människan och staten. Det handlar om att få bort tvånget. Det handlar om att avreglera marknaden. Men det här är ju snarare en parodi på det hela. Att man å ena sidan då är extrema etatister, extrema EU-kramare. Och sen håller man på då med liksom libertinska frågor som ja, komplement. Det är bara motbjudande. Och de här partierna, jag har större respekt för kommunister. Jag har större respekt för riktiga kommunister, jakobiner, som håller sig till intellektuell respekt. Eller pratar jag här om intellektuell respekt för sådana grupper, även om jag inte håller med dem alls. Jag står på motsatta sidan av spektrat. Men jag har större respekt för dem än för falska liberaler och som förstör varje form av seriös diskussion om det som är väsentligt. Så jag, det är därför som jag har väldigt starka emotioner just mot Centerpartiet i synnerhet. Och jag har en väldigt stark antipati för det som har hänt kring Annie Lööf och Fredrik Federley och så. Och jag kan säga så att jag föraktar hela, inte någon som person, men jag föraktar partiet. Jag föraktar deras partikultur, jag föraktar de som attraheras av den här typen av falsk liberalism. Jag föraktar hur de använder liberalismen. Jag har ett förakt för, jag känner väldigt starkt mot de här partierna.
Det låter nästan som att du idag föraktar Centerpartiet mer än Folkpartiet. Kan det vara så?
Ja, men de, alltså Annie Lööf, alltså när de gick då, ja, du ser ju, ja, men alltså det här med att de gick till sossarna och nu har stadfäst de här Miljöpartiets linje återigen då. Det är alltid det är alltid Miljöpartiet som får igenom sin syn på vissa frågor. Och jag är trött på det. Jag är trött på fördömningen av debatten. Jag är trött på hur ett så litet parti kan få så enormt proportionellt stort inflytande i frågor som de facto förstör landet och förstör för hederliga företagare, svenskar, förstör för också för den delen hederliga invandrare, med att om det är några som håller på med verklighetsfrämmande politik, så är det ju de som idag, så är det ju de som håller på med politiska kulter som kring Greta eller kring ensamkommande. Där kan man verkligen prata om irrationellt politiskt beteende, irrationella politiska analyser. Gymnasielagen, att man inte kan vill åldersbestämma. Där kan man se det irrationella i den moderna politiska tillvaron i högsta grad. Och där är Centerpartiet bara i vägen. De ska bara bort. Ta bort dem. Jag vill inte ha dem. Jag vill inte se dem. Nej, men det är sant. Jag orkar inte se Annie Lööf. Hon är så, ja, jag vill inte ha henne i politiken. Bort med dem.
När vi tagit över makten så tar vi bort dem helt enkelt.
Ja.
I frihetens namn, givetvis.
Ja.
Och det låter som en utmärkt plats att avsluta denna diskussion på.
Ja.
Och tackar för dig, Nicodemus, för den här gången. Så tack. Hörs vi snart här igen.
Ja, vi hörs. Tack så mycket. Ha det bra. Hej. Sveriges land och trädens alla knoppar runnit svälla och älv och sjöar bryta isens band och munter bäckarna i mossan kvälla. Det skimrar gult vid minsta dikes kant, det lyser violett kring dal.